Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi välkomnar er in i värmen till det 71:a avsnittet av Släpp sargen. Hur mår poddens slutspelskung?
Han mår ganska fint alltså. Fan Nicke, det är första gången det är 20 plus i klåten idag. Ja, det blir jävla skön känsla att gå och träna. Så att nej, jag ska absolut inte klaga. Hur mår du?
Ja, men det är alldeles utmärkt. Och bättre blev det när jag kikade in på Elite Prospect här innan och såg att du gjort 1+7 på 4 kvartsfinalmatcher. Ja. Har du blivit liksom Swiss Leagues Ryan Lash eller?
Nej, det kan jag inte säga. Alltså, kolumnen kanske säger så, men det faktiska säger inte det. Alltså, det har varit... Många såna här, du vet.
Sköna andra ass eller?
Ja, lyckliga assist om man säger så. Nej men fan, det var en bra gedigen slutspelsserie. Vi lyckades ju, ja som sagt, vinna då med 4-0, så det var skönt. Fick 2 dagars ledigt och jag hade lite flyt. Min storebror och hans son var här och hälsade på, så att det var ganska passande. Så att vi...
Trevligt!
Ja, vad tror du att vi hittade på, Nicke, om du bara får gissa spontant? 2 lediga dagar sådär.
Gav ni er ut på Syrischön kanske?
Nej, det gjorde vi inte, utan vi åkte upp till Alperna.
Ja, men vad fan! Alltså, vad kreativ du är!
Ja, alltså vi hann ju med Syrisch också. Men nej, det var faktiskt lägligt där att vi fick 2 dagar att de var här, så att de fick se de här fina snötäckta alptopparna kombinerat med sol och värme nere i byn. Så att det är... Jag har haft en jävligt fin vecka alltså.
När du fick besök trodde jag ändå du skulle sticka ut lite aktivitetsmässigt, men det blev det gamla vanliga. Inget ont om det. Du, i måndags basunerades det ut att Lasse Granqvist har skrivit på för 5 nya år med C-more.
Ja.
Det var inte så att det fick dig att överväga att kasta dig under ismaskinen direkt, va?
Nej, alltså det här kommer ju inte som någon nyhet kanske. Alltså det var väl lite rykten om man skulle signa för öppna kanalen, läste jag någonstans. Men det blev 5 friska för Lasse på C-more. Kul!
Ja, det tror jag vi båda kände en viss glädje och värme inför, så att säga. Så är det. Och med den kanonnyheten i ryggen så kickar vi igång veckans avsnitt. SHLs grundserie avslutas under torsdagen. En hel del ska avgöras. Leksand är det enda laget som inte kan skifta tabellposition. Och i helgen påbörjas sedan både det negativa kvalet och play-in. Exakt vilka som får lira 1/8 vet vi ju inte än. Det finns 3 lag som inte är där just nu som kan landa på placering 7-10. Det lär bli spännande, men vilka möten känner du skulle kittla mest här i best av 3? Alltså vad hoppas du på?
Ja, fan, det är så jävla mycket som kan hända alltså.
Ja, det är
alltså,
det.
Av dessa, vad som skulle kunna ske här, då skulle man ju på något sätt vilja se Leksand mot Brynäs, tror jag. Ja. Alltså det är nog den som jag kan säga skulle kunna bli hetast.
Klassikermöte hade inte... Det är ett ord som hade använts då, kan man säga.
Det kan man säga. Vad har du för någonting? Vad har du för spaning? Vad skulle du vilja se för någonting i den här play-in?
Den är ju lite mer långsökt. Det ska rätt mycket till, men Färjestad-Malmö är inte helt omöjligt.
Nej.
Det blir kämpigt för Malmö. Malmö och ta sig till åttondel. Men det kan ske.
Ja.
Och det är en åttondel jag skulle tycka var jäkligt spännande. Färjestad med sitt superlag. Malmö som också har ett bra lag och som verkligen vaknat till nu på slutet. Ja, men Leksand Brynäs, absolut. Det hade blivit något att,
ja,
något att kika på, så att säga. Det blir spännande att se vilka som landar på just sjunde platsen där. Sett till inför säsongen är det ju en enorm missräkning för Färjestad om det blir dem.
Ja,
Örebro hade nog också önskat gå direkt till kvarten.
Ja, alltså fan, det känns konstigt att se Färjestad i, alltså en åttondel igen.
Mm.
Alltså hur mycket ska till för att de liksom, ja, men liksom ska lyfta ordentligt och verkligen bli liksom ett topplag på riktigt. Det känns jättekonstigt. Alltså för mig, ja, känns det mer så här, det känns mer okej om Örebro liksom måste kvala sig in, men det känns fel med Färjestads lag på pappret, men nu är det ju som det. En annan sak som jag kollade lite på, bara ett litet sidospår, fan, Örebro, de har ju för fan 14 importer i sitt lag. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Det är kanske andra som har gjort det, men jag har fan inte gjort det. Och vet du hur många svenskar de har på sin roster? 13. Det tycker jag också är intressant.
Ja, jag pillade lite i det där någon gång på Twitter. Är det så rätt, eller vad man ska säga? Och då är det ju många från Örebro som lyfter att det är en hel del från egna ungdomsleden och sådär,
ja,
också.
Okay.
Och det ska man naturligtvis ge cred för, men absolut, det är ju väldigt importtätt, så att säga.
Förlåt, det var ett sidospår. Tillbaka till ämnet, Färjestad och Örebro. Alltså håller du med mig där att det känns mer okej för Örebro att hamna där än Färjestad?
Det känns väl mer som att det är så det ska vara, inom citationstecken. Men det ska ju också sägas att just nu när vi spelar in det här, då är det ju Färjestad som är sexa.
Mm.
Örebro har 3 poäng att ta in, så Färjestad måste nollas i sista omgången hemma mot Växjö, medan ju Örebro måste ta 3 poäng hem mot Skellefteå.
Så. Och månen måste stå i zenit med solen och fan, det är så sjukt alltså.
Vi ger oss inte in på det där allt för mycket, men att nypa en topp 6 placering känns ju viktigt för båda dem på något sätt.
Det gör det.
Det blir ju stor dramatik runt plats 9 och 10 också. Framförallt kring det här, kan Linköping och Oskarshamn hålla sina platser? Det vore ju ett rätt stort steg för båda de här lagen att ta sig till en åttondel.
Absolut, det spontant känns det att säga ja. Alltså det lilla är ju där att Linköping ska till Göteborg och möta Frölunda.
Oskarshamn och Djurgården hemma.
Ja, exakt, det är lite skillnad på de matcherna. Alltså Djurgården har inte skitmycket att spela för förutom, nej fan, alltså det är så jäkla mycket att hålla koll på. Men ja, spontan känsla, men så absolut, det känns som att de kan fixa det.
Och så här, ja, men om de fixar det aside, just det här att det hade varit ett jäkla stort steg för dem om de fixade det. Alltså det känns så jävla viktigt för dem att göra det på något sätt, nästan symboliskt. Att ta det här steget och spela slutspel.
Ja, exakt. Men å andra sidan, alltså fan, jag har ju pratat om det ganska mycket i den här podden, det här att man är ganska fladdrig utåt, hur lag är så jävla bra. Så kom du ihåg att det fanns en tid när Oskarshamn, att man pratade om ett topp 4-lag och sådär?
Ja, jag vet.
Och nu sitter vi här, det är så jävla härligt.
Det är några alltså åsikter som hinner värdras under en grundserie. Det är några tankar som hinner flaxa fram och tillbaka, och så sitter man ändå här i slutet och pratar om något helt annat ungefär.
Ja, det är så sjukt alltså.
Ja, nej, när du var inne på det fick mig att tänka lite grann. Det var, ja. Finns det något gäng från kanske då, ja, men åttonde platsen och neråt, alltså bland lagen vi vet inte går direkt till en kvart, som du på allvar tror kan ställa till med problem för topplag som Rögle och Skellefteå eller Luleå?
Bra fråga alltså. Jag vet inte, någon liten magkänsla säger att om Luleå skulle få möta en åttondelslag, att det skulle kunna fladdra till lite. Det är den enda lilla magkänsla jag har, att det skulle komma någon, du vet, tappa 2 matcher eller något sånt där. Det är den enda lilla, och den bygger bara på magen liksom.
Okej, men då menar du mer i så fall att det ligger hos Luleå än hos något av lagen där nere?
Ja, exakt. Jag tror att det skulle vara shaky uppifrån än att det skulle vara någon jävla liksom supervecka för dem nedifrån, om jag säger så.
Jag har ju varit inne på det tidigare, men jag vill ju höja ett litet varningens finger för Leksand alltså.
Ja.
Alltså, de har haft det riktigt tungt här nu ett tag, men den forwards uppsättningen de sitter på. Den är för bra för att det inte ska kunna gå att få mer ur den. Sen vet jag att backsidan är lite tunn och det är skador, hej och hå. Men det måste på något sätt gå att få mer ur det här Leksandslaget. Så jag vill ändå tro att, lite likt Färjestad, det finns en sån jäkla potential där som bör kunna komma fram, och kommer den fram då kan det nog bli jäkligt bra. Så Leksand tror jag inte, det känns sådär jäkla kul att möta, i alla fall inte när man kikar ner på pappret, som sagt.
Nej, alltså vad fan, det är som du säger, det är fan, skulle de kunna få till det, alltså nu har de ju fått gått in i det här slutspelet så, alltså på ett bedrövligt vis, om man får säga så.
Ja.
Men precis som du säger, alltså, skulle man bara kunna få den här, du vet, kanske en smutsig vinst, lite flytkassar, du vet, hela det här liksom. Och så oj, har man vind i seglet. Och så oj, så luktar det som det där året när de tog sig upp från Allsvenskan. Liksom. Då har allt bara flyter med. Så att, jag kan hålla med dig där också.
Ja. Leksand kommer ju bli 8. Hur viktigt är det här med att gå in med en bra känsla, som man snackar om i slutspelet, som ju då är det som de spelar för?
Jo, alltså du vill inte ha för mycket torsk på vägen in. Alltså, du vill inte ha en nedåtgående trend. Alltså ett par, någon match sådär, eller du vet.
Ja.
Alltså att det kanske inte har stämt helt, det känns ganska okej. För att jag tycker ändå att man får någon form av liten nollställning innan slutspelet. Men du vill ju inte ha den här som Leksand kliver in nu, så vill du inte ha. Alltså, för det är en dålig känsla.
Så även om det redan är spiket att de kommer 8, så menar du att sista omgången här ändå är ganska viktig för dem?
Ja, det skulle jag säga. Alltså för Leksand, då jag skulle säga att den är jätteviktig till och med. Alltså bara för att få känna att man har någonting innan.
Ja.
Alltså någonting att gå på när man liksom väl ska kliva in.
Du, under tisdagskvällen tog ju Skellefteå ett litet grepp om andra platsen när man tog 2 poäng där borta mot Luleå. Hur viktig tror du man känner att den placeringen är?
Jo, men den vill man vill nog ha ett åttondelslag, det tror jag.
Okay.
Men när vi ändå är inne på den matchen, tror du att Luleå hade gått segrande den matchen om Linus Omark inte valde att reta upp hockeygudarna genom att kyssa klubbmärket framför Skellefteås bås? Vad tror du?
Man kan nog säga att det retade Skellefteåspelarna lite grann i alla fall. Det var rätt tydligt när de sen rätt snabbt kvitterade och Linus Karlsson inte, så att säga, ens dröjde en sekund med att sticka raka vägen mot Luleås bås.
Ja, det märkte hur det där fungerar. Alltså, man ska ge fan i att retas med hockeygudarna, för att det kommer tillbaka så illa kvickt.
Ja, och sen brände han ju 2 straffar under straffläggningen. Ja, Mark också.
Av en händelse. Ja. Ja, man ska akta sig.
Ja, är det där... Ja, men lite så. Man ska akta sig.
Ja.
Jävlar vilken form han är nu, Omark, för övrigt. Men det har det tjatat så mycket.
Ganska kul att kolla på, skulle jag säga.
Det får man säga. Men där gick det så där, får man ändå tillstå.
Ja, det kom tillbaka och beten i arsle. Inte helt oväntat för oss som lyssnar på den här podden.
Men du, tillbaka lite kort till play-in då. Hur känner man som spelare kring det? Är det en rejäl chans? Eller är det mer något som ska vinnas för att man sedan ska skickas på slakt? Mm.
Det beror väl på vart man kommer lite ifrån. Alltså, som Oskarshamn, de ser väl sin chans att skina liksom. Färjestad, då kanske det bara jobbigt måste.
Okay.
Jag fick ju spela 2 play-in när jag var i HV. Och alltså, det var inte att man kände att man klev in i slutspelet då. Utan det var ju ungefär, alltså, känslan man hade i magen och liksom med en stor klubb och sådär. Det var ju bara, det här ska bara göras liksom.
Ja, jag fattar.
Vinn bara. Gå bara in och vinn, för att det, sen börjar slutspelet.
Okej. Okay.
Liksom. Det var min
så
känsla.
Så det beror på lite var man kommer ifrån,
exakt,
så att säga, menar du?
Exakt.
Ja. Kvartfinalerna i SHL drar igång nästa torsdag, så de kommer vi kunna snacka upp i nästa podd. Men att det kan bli Frölunda-Färjestad kan jag tänka mig kittla lite hos en sån som dig.
Ja, det gör det. Fy fan, vilka... Alltså, var inte bara hos mig, tror jag. Jag tror att det är många i landet som skulle kunna tänka sig att slå på en kvartsfinal 2 mellan Färjestad och Frölunda. Fan vad häftigt, ja. Alltså.
När det hunnit bli lite irriterat och så.
Ja, nej, men exakt. Lite synd att den kommer faktiskt redan i kvarten. Men den kittlar lite. Själv då, hur känns det för dig? Det är lite ångestmacka eller vad... Alltså, jag vet ju att man inte vill jinxa, även som supporter sådär. Men du som har Frölunda närmast, vilka skulle du vilja se en kvart med Frölunda.
Inför sista omgången här står det ju mellan Färjestad och Växjö.
Mm.
Och jag har tänkt på det här jättemycket. Jag hade svårt att sova i natt för jag tänkte så mycket på det. Men som jag har varit inne på det tidigare, att Färjestad var en av guldfavoriterna inför den här säsongen av en anledning. Man har dessutom fyllt på med typ Furch och Lennström, så laget är ännu vassare nu. Och potentialen, alltså får man det att stämma lite som på slutet här nu, då, alltså jag tror fortfarande det är ett potentiellt guldgäng. Så för mig är det en skräck att möta Färjestad.
No.
För att få dem stäm, då bör de vara så jävla bra, rent ut sagt.
Mm.
Vi får se hur det blir här nu, men skulle Färjestad gå långt i det här slutspelet, då kommer jag ge mig själv en liten klapp på axeln. För jag har aldrig riktigt sviktat från min tanke att Färjestad bör bli riktigt bra den här säsongen.
Ja.
Så sett ur Frölundas perspektiv, det är svårt, men jag hade nog föredragit Växjö, ska jag säga.
Ja. Nej, men det man får tycka som man vill. Jag tror att det är många supportrar som är som dig, som inte kan liksom, som kanske har lite struligt att sova nu och sådär. Eller känner du att du är väldigt extrem där?
Nej, jag tror det är många. Speciellt nu när det är dramatiskt in i sista omgången här. Och det är mycket ångest som väntar kommande veckan och så. Unik tror jag inte att jag är.
Nej, det händer alltså. Hur som helst tycker jag att det är jävligt häftigt i vilket fall att det ligger sömlösa supportrar just nu. Att de är lite nojiga. Kul.
Du är på tal om att ligga sömnlös.
Mm-hmm.
Timrå och Djurgården.
Ja.
Drar ju igång här. Uppe i Sundsvall kickade man ju tränaren Fredrik Andersson nu inför kvalet. Det delade ledarskapet med Ante Karlsson har inte fungerat. Vad är din tanke om det här?
Min tanke är att Nisse och Bombom ska in i Timrå och lösa här. Jag vet inte varför man gör så här. Faktiskt, det var jag inne på förra säsongen också. Även du också. Och säkert många med oss. Jag tycker att det är konstigt att det händer just nu.
Okay.
Men... alltså det kan ju vara att man har sett någonting, alltså från när Brynäs fixade det där, att man bara liksom total kapade band och liksom in med något fräscht och något konstigt och liksom hej och hå. Jag vet inte varför man gör så här liksom.
Timrå kör ju dock inte in något fräscht, man tar ju bara bort en pusselbit ur tränarstaben så att säga.
Fan, jag tänkte på en annan sak, hade det inte varit lite coolt om de hade tagit in Lill-Kenta?
Jo, det hade det.
Eller lite nostalgiskt häftigt på något sätt.
Ja, det hade haft något, absolut. Men det verkar ju som att man kommer köra med det som redan finns i klubben,
ja,
så att säga.
Ja.
Och för att det ska bli lite mer tydlighet, låter det som.
Okej. Okay.
Men du är skeptisk.
Ja, alltså man har ju ingen insikt egentligen. Man har ingen aning om vad som pågår där bakom. Men bara spontant så känns det så konstigt timing på det här. Och det var ju konstigt när Brynäs gjorde det också för ett år sedan. Men det funkade ju så... Än ska vi väl inte klandra dem, tycker jag.
Men hur tror du det påverkar spelarna med en sån här ändå ganska stor förändring, att det sker mindre än en vecka innan kvalet drar igång?
Ja, nej, men det är det jag inte vet, hur man skulle reagera alltså som spelare. Det blir säkert som någon form av någon veckaklocka för några. Men sen blir det också lite så här extra frågetecken för några andra, för att... Alltså det är inte så att Timrå inte har något annat att tänka på, om man säger så. Det är ganska många... saker man ska ha koll på. Jag vet inte fan, Nicke. Jag har fan ingen aning om varför man gör så här.
Okej. Vi får ju se helt enkelt. Något slags facit lär ju komma. När vi vet om de har hållit sig kvar eller inte. Men ja, tydlighet vill man ha in i alla fall. Grundserien tar slut.
Mm.
Vilket är ditt bästa minne från... ja, de här då just nu 51 omgångarna som passerat i SHL.
Fan, det är lätt. Man glömmer jävligt mycket. Alltså första som ploppar upp, det är hela Linus Widell-soppan.
Just det.
Och egentligen Djurgårdens kaos. Men sen, ja vad fan, en som var ganska fräsch. Det, alltså jag ska ge min vän Dick Axelsson den. Alltså, och det var hånet mot Emil Sylvegård. Alltså det hade ju kunnat vara vilken spelare som helst. Men att kalla sig själv så fruktansvärt dålig och då i samband med det jämföra sig med en motståndare i matchen man spelar just då är så jävla roligt. Och jag tycker att det är så sjukt att det inte har hänt innan. Alltså den är smart och den är jävligt rolig, men att den inte har hänt innan för mig är helt sjukt. Hur kan inte någon annan ha gjort det innan? För jag har inte hört det i vilket fall.
Nej. Man vågar väl inte, eller?
Ja, kanske, men man borde ha hört den i så här. Jag har inte hört den ens i någon så här alltså lägre division eller vad fan som helst, inte ens på skolgården. Alltså den borde ha kommit upp, för den är ju så enkel.
Ja, man hajde till, absolut.
Ja, jag tyckte det var skitkul. Jag tyckte att det var kul.
Ja,
ja. Ja, men själv då, Nicke, vad har du för guldkorn om du ska vara lite Agneta Sjödin för en stund? Vad har du för någonting?
Ja, det är ju lätt att landa i det här att publiken kom tillbaka, vi fick fullsatta arenor igen.
Mm.
Men jag tror ändå inte det. Det är med de här lite mindre grejerna som du är inne på som man ser tillbaka på och fnissar lite grann.
Ja.
Jag håller med dig om att diktkommentar där, det var jävligt roligt. Men alltså, jag har nog inget direkt så tyvärr. Inget jag kan ta bara så där på uppstuds.
Nej fan, om man ska ta bort det fnissiga så har jag ju två otäcka skador där. Max Friberg skada och Patrik Zackrisson skada. De var ju jävligt äckliga. Det vill jag fan aldrig mer se igen.
Nej, det där är ju liksom raka motsatsen till till det man vill ha mer av, så att säga. Ja, det var fan vidrigt alltså. Men tyvärr minns man ju det.
Ja.
Du, Hockeyallsvenskans kvartfinaler startar redan under torsdagen. Här är ju ingen av oss alls experter. Men tror du HV leker hem det här slutspelet, eller?
Nej, leker tror jag inte att de kommer göra. Men jag kommer att säga att de kommer att fixa det. De kommer att gå upp. De kommer att vinna Hockeyallsvenskan. Det säger jag. Men det kommer inte bli så där busenkelt. Absolut inte.
Nej.
Vad är din känsla? Du tror att det är så här 4-0, 4-0, 4-1 eller?
Jag har väldigt svårt att se att de ska förlora en serie över 7 matcher. Men sen, ja, jag är väl lite inne på ditt spår. Det är väl klart att de inte leker hem det. Men jag tror absolut de kommer gå upp. Så kan jag säga. Modo, jag såg en intressant grej runt om. Alltså, de har inte förlorat 2 matcher i rad under hela säsongen. Det är inte svagt.
Nej, det är det inte. Det är faktiskt ganska många lag som pratar om det. Att man aldrig vill förlora 2 matcher på raken. Att man har lite det som mål. Liksom. Och de lyckades ju. Det är faktiskt jävligt bra. Alltså. Och tänk ändå att de tar en andra plats på det. Alltså.
Ja, men det tyder ju på någon form av jämnhet som jag ändå då tänker är jäkla bra i ett slutspel att ha. Alltså det här liksom malandet, om du förstår vad jag menar.
Nej, exakt. Och att man vet hur man studsar tillbaka. Det är ju ganska viktigt i ett slutspel.
Exakt. Så vi får se om de kanske kan ställa till det för HV. För 3 avsnitt sedan lanserade jag en rad fördomar då angående fritidsintressen som jag uppfattar att gemene man har om er hockeyspelare, och så fick du bemöta dem.
Ja.
Det där blev märkligt och väldigt uppskattat, ja. Verkar det som. Och jag känner dessutom att det finns ett par ämnen ytterligare att behandla här, så vi öser bara på med en ny fördomsgenre. Nu om visuella och synliga igenkänningstecken.
Ja, nej, men det är klart vi kör vidare. Ja. Jokes on me.
Men så här, vi vet ju alla på ett ungefär hur ni, alltså hockeyspelare, ser ut. Men du har ju spenderat extremt mycket mer tid med proffs. Och är ju därmed i högre grad lämpad att uttala dig här. Det är ju en extremt viktig och avgörande del av säsongen. Då passar det väl extra bra att lyfta något så pass irrelevant och tämligen hjärndött.
Ja, exakt. Ja, det är ju slutspelstider, så varför ska man inte snacka om vad vi har på oss? Helt rätt i tiden.
Ja, rimmar.
Ja.
Nej, men, så här, det är så himla mycket allvar i luften. Vi måste kunna lätta upp det lite grann.
Ja.
Ungefär så känner jag.
Ja.
Jag tror du skulle säga att det är så himla mycket allvar den här podden, så att för en gångs skull kanske vi kan få prata lite lättsamt om någonting. Men nej, men det lättsamma tåget tuffar på. Vad har du? Kom igen här nu.
Ja, men först måste jag bara flika in att det ska sägas att det här då är en mix av mina fördomar och vad jag uppfattar som gemene mans sådana.
Okay.
Och eftersom det givetvis knappast går att generalisera kring något sådant här, så försöker jag mer komma åt någon slags överrepresentation jämfört med en vanlig Svensson.
Kommer vi göra som i avsnitt 68 där jag ska prata liksom i vi-form, eller ska jag stå?
Ja.
Okej. Japp, jag är med.
Och det är alltså synliga igenkänningstecken. Det låter lite luddigt, men ni kommer fatta, det vågar jag lova. Det är alltså vad man ser. Ja, det är en hockeyspelare, liksom den grejen.
Ja.
Och Robin, du är alla hockeyproffs representant.
Japp.
Ni har bakåtvänd keps.
Ja, det har vi. Och det känns som att det här kommer vara så juniorbetonat, men ja, vi kör bakåtvänd keps, gör vi. Det är väldigt många utav oss som gör det.
Ja. Men det där med juniorer, det får du gärna liksom väga in här om du vill, att säga, ja, men det stämmer bra på juniorer men kanske inte på de äldre och så vidare.
Jo, men du har ju någonting där, absolut. Det känns ju lite mer så här ungdomligt. Det känns att, du vet, när du börjar passera 25 någonstans, då börjar liksom den här 90-gradersvinkeln, den bara liksom, du vet, börjar snurra så på huvudet. Så där vid 28, då har du insett att, vad fan, skärmen ska ju vara framåt, den skyddar ju mot solen. Men ja, nej, jag håller med. Det är många som kör så här new era kepsar bak och fram, absolut.
Ah, okej. Ni har ganska dålig hy.
Vad fan är det här? Nu är jag personangrepp.
Vad fan? Jag har pisshy, så det här vågar jag stå för.
Ja, då sitter vi i samma kanot. Men alltså, nej. Den här skulle jag inte säga är någonting utmärkande för hockeyspelare. Det skulle jag inte säga.
Okej,
faktiskt.
Inte?
Nej, jag skulle inte gjort det.
Så här, en hel del akne till exempel.
Ja, men vad fan, det kan du säkert hitta på en frimärksklubb också.
Ja, men alltså, det är klart man kan. Vi pratar ju överrepresentationer. Jag säger inte att det gäller alla.
Nej, och precis. Och det är det jag säger också. Att det är ingen överrepresentation av det.
Nej,
alltså
okay.
På samma sätt som det inte är på frimärkssamlarklubben.
Okej. Så här är jag. Och gemene hockeysupporter fel ute.
Ja, ni är helt ute. Nej.
Det är jävligt dumt att du pratar för alla hockeyspelare. Jag pratar för alla hockeysupporter. Ja. Nu, ta det här med en liten nypa salt i alla fall.
Men om man säger så här, du kan ju få lite rätt på att jag tror att det kanske används lite mindre salvor och sånt i ansiktet än vad det kanske gör någon annanstans.
Ja, alltså, det står väl inte så här face wash och sånt framme liksom, för att man ska göra rent ansiktet från bakterier och så vidare.
Nej, det gör det inte. Åh, vad jag kommer att tänka på. Vet du vad vi hade för vax i Jönköping i HV?
Dagsvax, eller?
Vi hade röda dagsvaxet och ryktet säger att det stod kvar från Andreas Jämtins tid. Kom du ihåg vad man var ju fan tvungen att värma där i mikron innan man kunde ha det i huvudet, alltså.
Körde Andreas Jämtin dagsvax?
Ja, djungeltrumman går ju. Ryktet säger att han gjorde det.
Okej, okay, ja, men det är en bra detalj på något sätt. Men nej, men alltså, ni har ju inga så här hudlotion-prenumerationer?
Nej, det har vi inte. Vi duschar med dubbeldusch. Ibland kanske, du vet, kan vara importerat så att det är doppeldusch från Norge, du vet, några bilder där.
Ja, men det är bra.
Ja,
ja, så såhär, ja, okej, fördomen är kanske fel, men det finns något där ändå.
Lite, du kan få en liten procent, absolut.
Ja, okej. Nästa då. Ni använder sportiga strumpor även privat.
Oh, tänker du lite så här Justin Bieber?
Ja, men jag tänker, du vet, så här, de här lite vita och tjockare strumpor. Jag vet inte om det då kanske blir sockor.
Ja.
Men jag har aldrig lärt mig skillnaden där. Jag orkar inte göra det heller. Men alltså, de här lite tjocka mjukare strumporna som, ja, men jag tror de är mer tänkta att man ska liksom idrotta i dem.
Ja, jag tror jag fattar vilka strumpor du tänker. Jag tror att du tänker lite de här gamla inte sport. Kommer du ihåg de här gamla inte sport strumporna?
Ja, men absolut. Men det kan även vara liksom Puma. Kan du stå på de här och sådär?
Nej, du får fan fel på den också. Jag kan inte säga, alltså jag ser mest gubbsvarta strumpor som du vet frugan har innehandlat.
Är det så?
Möjligtvis att det är någon som kör sådana här ankelkorta.
Okej. Sådana lite sommarfräscha.
Ja, jag kör ju knappt strumpor.
Nej.
Alls. Alltså det ska vara väldigt kallt för att jag ska köra strumpor. Men nej, Nicky, du får faktiskt fel på den vita tubsockan.
Ni har en energidrycksburk i näven, typ 18% av den vakna tiden.
Nu börjar det närmare lite, faktiskt. Ja. Jo, men det har vi. Vi gillar koffein i läskform av något slag. Det gör vi. Det ska ju sägas att det är ju en del av de här energidryckesföretagen som kanske vill bli förknippade med sporten också. Så det kanske
ja,
inte,
jo,
det
jo. Inte, ja.
Alltså det finns ju tillgänglighet av dem. Så att det är lätt
så
att
är
ta en. Så det finns sina förklaringar till det.
Så det gör ni.
Det gör vi.
Ni sitter vid bordet och leker med en grov snusdosa.
Ja, det gör vi. Allihopa.
Nej, men många gör det.
Ja, alltså det... Jag skulle säga att majoriteten snusar i Göteborgs rapé,
okay,
skulle jag säga.
Okay.
Men vi leker ju absolut med snusdosan. Det gör vi. Nu på senare år, jag vet ju inte om det är så jävla bra, men snusindustrin har ju vuxit så inåt helvete, så nu kan du ju få alla möjliga sorters smaker på snus.
Ja.
Så att det är inte som det kanske var tillbaka i tiden när det fanns liksom fem olika sorter och oddsen på att man kunde snylta en snus av en polare var ganska bra liksom. Nu ska man fråga någon av kanske unga som inte borde snusa kanske, men som gör det ändå. Då är det så här, men fan, jag skulle inte kunna nalla en paj av dig. Då kan man få säga, har du testat den här? Det är smak av smultron, hallonsaft och regnbåge. Alltså, du vet. Bara, vad fan? jag kollar om det är någon annan som har snus med snussmak istället.
Ni har kast handhälsa.
Ja, det har vi.
Det finns ju sina förklaringar till det naturligtvis.
Ja, men alltså vad fan, du vet, puckar, klubbor, munnen kombinerat med snus och kaffe. Alltså det blir fan inget bra alltså.
det låter ju inte som en tandläkares våta dröm.
Nej,
så att säga.
Nej, det är ju liksom ingen hångelfantasi kanske. Och de där tandläkarbesöken, alltså det är ju fan, man får ju skämmas alltså. Man går ju aldrig, alltså som gemene man hockeyspelare och går till tandläkaren, du lämnar ju inte tandläkaren utan att ha fått en sån jävla skopa skit. Alltså du känner dig så jävla dum alltså, när du går därifrån uppskolad.
Ni får inget sånt klistermärke.
Jag tänkte säga det, och vi får inga klistermärken heller. Det kan jag säga.
Men de tandläkarna som har att göra mycket med hockeyspelare, de måste bli så himla luttrade.
Ja.
När liksom Göran Svensson trillar in sen, som jobbar som revisor. Det måste ju vara rena drömmen.
Ja, men jag antar det. Alltså fan, jag bara hörde, vet, hur alla suckar åt den.
Ja.
Ja. Du, snusandet.
Ja. Ja. Men det är, ja, men så här, det är så illa som många tror, eller?
Ja.
Den här tror jag du kommer bli lite irriterad av. Ni har gärna en hand innanför brallorna i soffläge.
Ja, och det har vi. Vi i juniorlaget har ju det hela tiden. Det är ju inte endast i soffan. Ja. Vet, jag tagit upp honom någon gång förut, en gammal tränare som heter Ola Andersson. Han gick alltid till dem som liksom hade handen innanför brallorna så där, och så gick han alltid förbi, fan, tvätta den där istället.
Ja, det är kul, det är en bra kontering för
det. Ja, men det är ju, alltså det är riktigt muppigt.
Ja.
Alltså det är så här, jag vet inte. Alltså dels är det ju jävligt äckligt, och sen är det ju så här, men jag vet inte, så här macho killen hela dagen. Alltså den är inte fräsch. Usch.
Ni gillar replay jeans.
Mm. Det gör vi. Jo, det... Nej, men alltså så här, vi har ju lite strul att köpa jeans.
Ja, just det, stora lår.
Alltså, ja, exakt. Alltså, jag har ju skrivit om det någon gång på Twitter att den liksom optimala hockeystorleken är ju liksom typ 32 i midjan, 42 över låren och typ 28 i längd. Alltså, det är inte alla som gör det. Så där ligger replay lite i framkant. Nej, men vi måste hitta liksom byxor med stretch i ganska ofta.
Men du, jag har faktiskt en liten parentes här också, att alltså självklart ska även gråa mjukisbyxor in här, men det känns nästan lite för given. Ja. Men jag vill ändå föra in den här då, för är det då så att ni har mjukisbyxor också väldigt ofta, för att där är det inte samma problematik?
Ja, jag tror det, att det blir fritt då, att då får liksom, det blir lite att våra rumpor, lår får andas lite då, känns det som.
Just det.
Så därför har vi mjukisar ibland. Det är så jävla härligt att prata i form alltså. Nej, men absolut, jag tror att Replay har haft ett par ganska väl hockeyanpassade jeans genom åren. Även Tiger har haft många modeller som har funkat för oss vanskapta. Så att, du har lite rätt.
Ja, det var det jag hade. Är det något som fattas här, tycker du? Är det något som är ett synligt igenkänningstecken som bör föras in?
Ja, nej, jag kan inte komma på någon. Man får gärna tipsa om fler. Om det är fler som vill håna, liksom, det är bara jag är mottaglig. Se mig som en liten papperskorg. Ös på bara.
Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju snackat här tidigare om hur ni ser ut och för er som spelare. Så därför tänkte jag kolla med dig, Robin. Vem av dem du lirat med har klätt sig mest stereotypt som en hockeykille?
Ja, vem fan kan det vara? Alltså, man har ju stött på ganska många. Alltså, en... Alltså, Dick Axelsson ska sägas, alltså, han har inte varit svag för mjukis, om man säger så.
Nej.
Men det ska också sägas att jag tycker att han har ganska snygg stil ändå. Men när vi ändå är inne på han, alltså, då, en jävligt rolig historia. Den passar ganska bra, apropå kläder och sådär. Vi spelade ihop i Djurgården och då spelade även Niklas Anger där. Niklas Anger vet alla är en jävligt rolig människa. Och det är en människa med stil och klass, om man säger så, liksom. Och så hamnade de, jag vet inte, de hade någon diskussion i vilket fall. Och okay. Niklas Anger hade på sig en Ralph Lauren-skjorta, eller om det var en piqué. Och så hade de kommit in i diskussionen där, varpå Dicken hade sagt någonting. Så, men hörru, du kan ju ta din jävla golfspelare och dra någonstans. Och pekade på loggan. Varpå Anger bara, va? Golfspela! Det var så jävla skön stämning. Det blev så fel allting.
Men
då, och när vi ändå är inne på Ange. Ange var ju sådär, han var jävligt rapp i käften och sådär. Och är ju säkert jävligt rapp i käften än idag. Så att han hamnade i någon annan diskussion med Gustav Wesslau. Och så hade de pratat om, undrar om inte Ange hade köpt en ny lägenhet i Stockholm, i stan någonstans. Och så var det väl någon som hade frågat vart den låg. Och då hade Ange svarat att den låg ungefär en drive från Stureplan.
Det är kul.
Men det är något som är ännu roligare, att Gustav Wesslau, som inte ens är med i diskussionen, kommer från vänster och suckar och säger, snarare en wedge från Solna. Den låg väl lite mer att det håller liksom.
Det är jävligt vast. Det är vast att ta den på uppstud så.
Ja, jag tycker det är så skönt att han kommer från vänster också och suckar. Snarare en wedge från Solna.
Lite Stockholmshumor, men jag tror alla förstår. Det är roliga ungefär.
Jag tycker de är roliga alltså.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
He made 62 appearances in the NHL and did 3 seasons in Elitserien with Linköping and Timrå. But what might be most fascinating about this American 42-year-old's career is the collection of countries he's played hockey in. All told, he's graced Russia, Switzerland, Croatia, Slovakia, Germany, Japan and South Korea, as well as those mentioned earlier. Today, he's a 1-point-per-game star in Kovland in Sweden's Division 2. A warm welcome to the podcast, Matt Murley.
Aloha, Tuck. Thanks for having me. Nice intro and remind me of all those countries I played in. Wow.
Yeah, it's been a few.
Yeah. It's funny is when I was younger, I joked about that. I was like, oh, I'm going to just go over to Europe and try and play in as many places as I can. And at the time I was thinking maybe like 3 or 4 places, and just amazing how it turned out. Like even those KHL teams ended up being in different countries.
Yeah.
You know, not outside of Russia. So I checked those off, and then the whole Asia thing was never saw that one coming.
Well, you succeeded with your goal there, at least. How are you doing, Matt?
I'm doing good. As you said, I'm back playing, so I'm a little tired. We had practice last night. We got practice again today. We're gearing up for the second qualification series. So it sounded great on paper starting again at 42. I forgot what it feels. Forgot what it feels like the next day, but it's going really good and it's a lot of fun.
How is life in Swedish Division 2?
It's good. I'm very surprised by it. It really came out of nowhere. My wife had run into the coach's girl at the store saying they were short on players. They needed some guys for practice. So I said, I was feeling so bad. I was like, I need to go get some workouts in. Maybe I can go over and practice. So the coach was a friend of mine, Matthias Monson, who I played against in the SHL. And he spent his off seasons here. So I became good friends with him. So I texted him, I'm going to come to practice tomorrow. I heard you need some guys. He goes, oh, cool. So I get there, I practice, and he's like, oh, you look pretty good. You can play in the game tomorrow too, if you want. whoa, what do you mean? He's like, yeah, you should play tomorrow. We need some guys. So yeah, we went for it.
I heard you're a big fan of playing with old sticks. They had to give you a 5 or 6 year old one when you came to call them instead of a lighter newer one. What's up with that?
You really got some inside info there. I coached this 13-14 year old team last year in New York, really like strong team. And these kids all had this Bauer Geo stick, you know, the newest stick.
Yeah.
And they would always be joking and telling me how cool they are. And I was like, I don't care, guys. I used to use wooden sticks. What do you guys? So I didn't have any sticks here. I had all my equipment, but I just didn't have any sticks. So they give me the stick and they're trying to be nice to me. And they give me a Geo, like the best stick.
Yeah.
Like, oh, we're happy to have you. Here's the best stick. And it just wasn't right. It has like a new curve on the shaft and stuff. And
fancy stuff.
Yeah. I think it was too light for me now. I'm used to the old heavy stick. Yeah. It just didn't feel right at all. And so I was explaining that to the equipment manager, who's English isn't the greatest. And a couple days later, he came back from, I don't know if he went into the junior locker rooms or took one off like the Hall of Fame wall or something, but he came back with like a Bauer from 5 or 6 years ago.
Yeah.
And it just felt right. And I've been using it ever since.
That was better.
Yeah.
You're quite involved with that podcast, Bitten Chicklets, which in hockey is the biggest and most popular one in the whole world, for those who don't know that. How did you end up getting that job living in Sweden?
Yeah, it's actually like a dream job for me living here, because I can do a lot of the work from here and I travel back.
Yeah.
But Ryan Whitney's one of my best friends. We grew up playing in Wilkes-Barre and Pittsburgh as young pros, and we were roommates.
Former Modo player.
for a short while.
Yeah. Two games in moto.
Exactly.
His famous story of that is that he retired, I think, after the first period because he was minus three or four. I can't do this anymore. So yeah. he knew he wasn't helping the team, so he got out of there as quickly as he could. Yeah. And then the one time I went down, it was really nice. They flew us down to Philadelphia for a game. We were going to just do an interview, and then I was going to go to the game with them, and we're just going to video and just have some fun stuff. And of course, before you go to a game, you start talking about betting on the game and what we're going to do. But I tell these guys, I go, I want to take the draw because it was Philly, Washington. We were talking back and forth. Oh, I like Philly. I like Washington. I said, hey, let's just bet the draw, guys. They didn't understand it. They're like, what is this? And like Biz goes and makes like a big video. Like, I don't know, this guy Merles is here and he's selling everybody to bet draw. And it was three times the money. Lo and behold, that hits. So then all of a sudden, like everybody's going nuts. Who is this kid? Like, who's Merle with these gambling tips? Blah, blah, blah.
Yeah.
And that was fun for a few weeks and didn't really think anything of it. Came to Sweden and I was kind of just hanging out here. But at the same time, Barstool Sports, which is like basically the parent company of Spit and Chicklets, they were bought by a casino company and we were going to make our own sports book. So now Spit and Chicklets needed somebody to do more kind of gambling content for them. So they're like, yeah, but you need somebody to start doing stuff. So Whitney's like, well, I got the guy then. I got Merle. He's done the gambling.
The draw guy.
The draw. Everybody kind of knew me from that. I'd done a bunch of interviews with them. So I kind of just started off doing that as like no pay, like an internship last winter. And now I'm roped in. It's got a full-time job. And it's really nice because I can do a lot of the stuff from here. So the wife is happy being home.
Since you're living in the Sundsvall area, Matt, I guess you still have some connection to Timrå that you played for a couple of seasons around 10 years ago. What are your thoughts on their upcoming playout series against Djurgården?
Yeah, I still love Timrå. I follow them a lot. I actually was helping them. I was like kind of a volunteer coach for them the year of COVID came and stopped the season. So I was really back into it. And it was amazing last year going up. And this year's been, you know, has not been great. They were getting close there. There was a few games where if they'd won, we started talking about playoffs around here. I was telling people they win this game, win the next game, they're in the playoffs. And now all of a sudden we're back in the qualification. You know, it's a 7-game series. So I think that will help them. I feel like they got the younger team. I'm not sure on that. I see the guys that Djurgården signed who are great players. They brought in some good signings, but they're older. As a 7-game series goes on, I'm hoping the younger legs will change that, make a change for like a positive influence for Timrå. Mm-hmm. But yeah, it's going to be tough. Djurgården's really good, but Timrå, you know, if they can keep that power play going like they have, and they're going to need the goalie to stand on their head, but there's definitely a chance. And, you know, we're all rooting for him here around the city. And it's been great having them back. You know, every night there's a game, people are going out to watch it. I've been up to a bunch of games. It's really fun to have the big teams coming here.
Yeah. More than 100 appearances. Were you in what's now called the SHL? What's your best memory from that?
Probably the one year we went to the Kvalserien and we were horrible the one year. I think we were, you know, maybe had a couple of the worst streaks, maybe goals, not scoring a goal for a while and maybe worse records. And we were really bad. You know, the team had no money to buy players. Everybody told us we were going down and we got in the Kvalserien and we caught fire early on and we rode it and we survived. And that was a really great feeling. And that, funny enough, we beat Djurgårdens that year twice to knock them out.
That was that year.
So, yeah, it was that year. So maybe that's a good omen for Timrå this year.
Yeah.
But that was a great moment. That whole, I think it was 3 weeks it takes. And then when we finally beat Leksand the last game, I scored an empty netter to clinch it, I think. Yep. And it was just the biggest relief. Like the pressure was off. We were scared to leave our house because everybody's yelling and screaming at us. You guys better win. You guys stink. You guys are no good. And when we won that and, you know, put all the doubters to sleep, it was really fun. We had a party for, I don't know, 4 or 5 days straight after that. So that was a great, great memory.
Did you turn Sundsvall into Vegas?
Yeah, there was a few guys that turned it into Vegas. And I was getting a little older at the time. But some of those young guys were on the no sleep plan and we had a great time. It was a great group of guys. And that's what I think really helped us is that we were a good group, a good team, even though we were losing, it was still a good group of guys. And that can go a long way in like a playoff series.
Yeah. Do you remember any fun stories from those years?
Yeah, there's a couple. There's a couple guys that are still playing that were probably the funniest stories that I can tell, but I don't want to get them in trouble now.
Exactly.
That was something really funny in the beginning. I first got to Linköping, and I obviously had never been to Sweden. I never obviously understood the culture of it. And I'll never forget the first night I went out to a restaurant with the goalie coach.
Yeah.
He's like, yeah, come to dinner. I said, oh, cool. All right, let's go to dinner. And I get there, we're ordering the appetizer. I order beer right away, not even thinking about it. Like, mm-hmm. when you're NHL, you're drinking every night, let alone during this is the old school. During training camp, of course, I'm going to have a beer my first night in Sweden with the goalie coach. And the waitress knew like that I had just signed there. And she's like, no, you can't drink. You're the new sportsman, she calls me. I'm like, what? Like, yeah, I know who I am. Yeah, I still want a beer. I forget how old I was, 29. I'm like, yeah, I can still have a beer.
Yeah,
a beer with my dinner. So I never thought anything of it and never really had any issues in the few weeks down there because we were winning. We were, I think, 12-1 or something, and we were winning every game. So nobody gave us a problem.
Yeah.
Then I got up to Timrås, and as soon as we started losing, all these fans going nuts on us about being out and drinking or like, guys, we don't play for 3 or 4 days. But now I've learned that in Sweden, they don't like their athletes drinking at all during the season.
Oh, no.
Which was a big wake up call coming from the US where it's.
Yeah. Yeah, absolutely.
Got chirped by a girl fan not to drink a beer at dinner.
Kind of a tough start.
Yeah. Yeah. Good thing I played well when the team was doing well there.
You did 62 games in the NHL, but you're still the only one to have played with both Mario Lemieux and Sidney Crosby and to have been coached by Wayne Gretzky. That's an okay group of guys to have been around.
Yeah, I got lucky with that. I guess I got the most out of my time there. I was expected to play a lot more NHL games than that. It didn't go as planned, but I have great memories from there, great friends. Like I said, mm-hmm. that's how I met Whitney and how I've gotten this job. And, you know, I played with Sidney Crosby his rookie year. I'm still in touch with him and it was great times. Played 3 games, for Wayne Gretzky. I was surprised he even knew my name and he got me out there for a little bit. The one funny story is I was sitting there and it was actually a Swedish guy, Mattias
Stjernqvist.
So he was on the team too. And I think I was sitting next to him and there was a power play and he's like, Maddie, go.
Yeah.
So I assumed it was not me. I just got called up. I'm not getting to go on the power play. Maddie, go. And I'm looking at the guy like, go, man. Like, does this guy not know English? Go. And then the next thing you know, Gretzky's hitting me. Maddie, go. Like nobody ever calls me Maddie.
Yeah.
I've been Merles or Merle in hockey my whole life. So that was really funny. I would never expect him to be on a power play. So I got out there, I stood in front of the net and, you know, I did not get a goal. So that was the end of my power play time.
Lemieux, he was like the Pittsburgh Penguins owner at the same time as he played with you, right?
Yeah. Just him being Mario Lemieux and such a legend was more noticeable than the owner.
Okay.
So, you know, you just see Mario Lemieux, you grew up with his poster on your wall and playing him in the video games. Mm-hmm. That was more than I thought about that, more than worried about him being the owner or his autograph on my paychecks. But yeah, funny story was the first practice. So in training camp that back then there was 3 teams mm-hmm. and obviously Mario he chose whatever team he wanted to come out with.
Yeah.
So if he had early golf, then he would join the late group. If he wanted, you know, if his golf was later, if he wanted to golf with some guys that were in the A group, he skated with the A group. So you never knew when he was coming. And the first, of course, my first practice, he comes on the ice with our group. And who is the, like, we're doing a drill and who's the first guy? I have to make my first pass as a pro hockey player in the drill. It's Mario Lemieux. And I'm like, and I just put it out, just lay it out in front of him, out in front of him, let him skate into it. Yeah. Nope. I completely panic. I rip it right off his skate. But him being so good, he just picks it right off his skate, goes down, like puts it past the goalie with like zero effort. I was like, holy cow, this guy's good.
Oh, yeah.
But then when I played on his team, I got to play with him. I would, you know, I seemed to always end up back of the plane playing cards with him and he'd have me over to his house to watch football, team dinners. He always wanted to be around guys like me and Ryan Malone. He wanted to be around the young guys and hear the stories. And he was a super nice guy. But when you see him, there's there's a special aura around him for sure.
But that must have been real special for you. I mean, like being around this idol of yours.
Yeah, it was awesome. It was like I said, intimidating at the start, but then once you realize how nice of a guy he was and he accepted us and liked us, it made it a lot easier. But yeah, I'll never forget how nervous I was that first practice with him.
You touched on him pretty much doing what he wanted around the team. I read somewhere he got the entire team to skip a bag skate that the coach instructed.
Yeah, I was on that practice, and it was the same thing. It was like a training camp. So I think this was the later group. So we saw A practice, or we heard about A practice. Then we watched B, and they're just getting killed at the end of the practice. So then all of a sudden we're out there, and we all know it's coming. Like, oh, we're gonna get killed. But then Mario steps on. We're like, oh, all right. And the practice comes. And Edzo is the coach, Ed Olchuk. He brings us into the center and he starts explaining, like, all right, we're going to split into four groups. This is going to be the toughest skate of the week. Like, let's just get through it. And then all of a sudden in the back, because I could see it. Mario's standing in the back. He's so tall. And he catches Edzo's eyes and he just gives the hand across the neck. Like, nope, we're not doing that. And all of a sudden, Enzo's like, "Hey, you know what, guys? You guys actually went pretty hard today. We're gonna skip that. Like, everybody just go shoot some pucks. It was awesome."
The props are being the owner, right?
Yeah, that exactly. So then it was the best because we saw that happening in training camp. So then we knew the rest of the season, if Mario was practicing, then it wasn't going to be a bag skate. And at the time he was like older and like worn down. So he wasn't practicing every day. So when we loved when he was practicing, because we knew it was an easy day. Yeah. Just flow drills and get on and get off. So we loved when he was around.
Yeah, I get that. Let's touch on another classic name. Can you tell us about when you and Alexander Deagle went to Atlantic City the day before a game?
Oh, gee. Oh, yeah, that was 2 days before a game.
Two days. Okay.
Yeah, that was, again, my rookie year. Everything was going great. I didn't care. Like, I was just living good life, and whatever I did, I was producing on the ice. It didn't matter. I was doing great. So we had a drive to Philly to fly from Philly. Team wants to save a few bucks. So we got in there early, maybe 5 p.m. And Daigle's like, "Hey, Merles, we got a limo. Me and a few guys, we're going to go down to Atlantic City. I'll buy you a steak dinner and we'll play a little blackjack. Get in the car." So I'm a rookie. I'm like, well, this legend, another guy, Alexander Daigle, like, this guy was a legend, number one pick.
Yeah, yeah.
He must include me in this. I'm going. Like, this is the stuff you dream of when you're growing up.
It's a good offer.
Yeah. So I jump in the limo, go down there, and we got the steak dinner. We did that with steak dinner, great steak dinner. Daigle's like, "Yeah, I'm going to go play a little blackjack." Like, okay, I'll go play too. He goes to the high limit table. I go to the $10 table with a couple other guys. And it's not a big deal. It's so early. We're only 45 minutes, an hour from our hotel.
Yeah.
So plenty of time. Mm. But all of a sudden, now it's 9 o'clock, 10 o'clock. All right, I'm going to go see what Daigle's doing. I go to Daigle. He's got all the chips in the whole casino, I think, in front of him. So he's playing. And it's getting late. We're like, all right, dude, we got to go. Like, we got to get going here. All right. Yeah, yeah, yeah. He keeps, yeah, yeah, yeah. And all of a sudden, I don't know what time it was. We finally leave there and it's late. I would say 2 a.m. We finally drag him out of there. He's got all their money. And so we jump in the limo. The worst part is we all fall asleep in the limo. And as we're getting back, all of a sudden I wake up and we should have been home by now. And this limo driver is completely lost. Buddy, where are we? Why are we not back yet? It's been like 2 hours. We should be home by now. Yeah. And he got lost. So then it took us another hour to find our way. So it took like 3 hours to get back. So we get back with only a couple hours to spare before the bus to the airport. And it was just a disaster. But we all won money. We had a good dinner, so it all worked out. We didn't win that playoff series, but that didn't have any effect on it.
The 2004-05 season was very special here in Sweden. We got a lot of big names to come over here, but you played in the American Hockey League that year, for example, together with David Koshy, who racked up more than 300 minutes in the penalty box in 68 games. How was that season for you?
That was really fun. The year before, we had gone to the finals. I'd played a little NHL, and then we went to the finals. So that was a great season. And of course, terrible time. Like, that would have been my year to play, not like a full year in the NHL after a great season like that. But we all got stuck down there. in the league was amazing because every team had seven or eight guys that would have been in the NHL that year.
Exactly.
But they're all in the minors. And so we had a great team. There was tons of tough guys. You know, we had ours, Coachy. He was really like our only like really heavyweight.
Yeah.
So he would have to fight all these guys. Philadelphia, if you look at Philadelphia's roster, they had more meat than you could ever imagine. They had Fedorik. They had PJ Stock. They had the Vandermeer brothers. They had Josh Gratton. They had like eight or nine tough guys.
Yeah.
And Coachy would have to deal with all of them. The rest of us were all like young, skilled prospects. So what they did to us, they had two guys come from the OHL that finished their OHL season and came to Philly. And at the time, we're like, whatever, like how good can they be, right? They're not going to beat us. Like they can't be OHL guys can't be better than any of us. We're all supposed to be in the NHL. Mm-hmm. It was Jeff Carter and Mike Richards. And they were the two best players I have ever seen in the AHL. They dominated us in that series.
Yeah.
And then the next year they're both in the NHL and all-stars and Jeff Carter's still a superstar. But that's how we lost that season. We lost in the second round to Philly, but it was those two guys that did the damage.
You also played 3 years in Asia League, one season in Japan and two in South Korea. How was this?
It was amazing. Japan was amazing. Funny story, I had a friend, Ryan Caldwell, who I had tried to play in Europe with. He was in Europe, Germany, Finland, and we were always trying to get together to play. And then all of a sudden he calls me that summer. I'm going to play in Japan. You got to come with me. I'm like, he's like, come on, you got to come. We've been talking about playing together forever.
Yeah.
He's like, I'm going to have this guy call you. So the guy calls me, talks me into going, and we had a blast. And I was like, all right, that was awesome way to end it, playing with my friend. Cool experience. Then I was going to be done playing. This team, Dam Young, is looking for another import. And next thing you know, they hire the head coach as Kevin Constantine. And he was actually Pittsburgh's coach when they drafted me. So we had a little connection already. And at the time, I was thinking about getting into coaching. So I was like, what a guy to go learn from, you know, to start my coaching career. I'll go play for him for a year. So then I played one more year. And that year, my body really like broke down. And I couldn't. The one game he came up to me, he's like, Matt, why aren't you moving your feet? I'm like, I don't know. They won't move anymore. they're not going like they used to. I'm like, I don't know what to tell you. I'm like, I'm trying. I wanted to get to that puck. I just can't go.
Something's happened.
Yeah. So it was around November, December. I knew that was going to be the end for me. So that was kind of nice that I kind of knew my career was over and I could enjoy everything on the last ride. We actually won the regular season league and there was no reason we shouldn't have won the championship. So I thought that was going to be great. I'm going to go out as a champion, even though it's the Asian league. It's still fun to win your last game.
Yeah.
And we got upset in the first round. It was brutal.
Oh.
Yeah. So that was a tough way to end it.
Yeah.
But as it turns out, it wasn't the end.
Exactly. But I mean, like, how was Asia League? People don't know anything about it.
It would probably be like the top of the Division One and the bottom of the Allsvenskan teams.
Okay. So, all right.
Yep.
But it is still that good.
Yeah, it was good. It was really good. Yeah. I was surprised. Right. I would say the last couple of years, it was as strong as... I mean, my experience with Allsvenskan is just in that those Kvalserien playing the top end teams.
Yep.
So, yeah, I mean, they were not probably as good as those teams, but they were right. We were right in that same level. You know, it was good hockey. Yeah. I was surprised.
But having played in like NHL, for example, I imagine there pretty much have to be a couple of like hockey related culture clashes for you in Asia.
Yeah, they kind of like let us do what we wanted over there. Like more like they're pretty in tune with the NHL way. And Kevin Constantine is my coach the last 2 years. We were run like an NHL team.
All right.
The whole thing was basically run in English. Japan was a little different. They don't speak great English, but they gave us an interpreter. He was available to us 100% of the time. He would come on the ice. He could barely skate, but he would come on the ice to explain the drills. Or if we were, say, on the power play practice, we wanted to talk with the players on a play. He was there to help us with that. He was on the bench during the games if the coach needed to say something to us or we needed to say something to a teammate.
Oh, really?
Yeah. You could go as far as we didn't, you know, you could, like, the first time we used him was to go to the grocery store. He would go with you and help you, like show you what the stuff was. So that helped us.
You mentioned Germany. I mentioned a couple of other countries earlier where you also played. Which one of those European spots was the most memorable to you?
Besides Timrå, Timrå will always be number one because I spent the time here and then obviously. Yep. Married a girl from here. But the Zagreb team was really special. 25 North Americans, I think we had there.
Yeah.
And they're all kind of my age and in my like kind of journeyman, played a little NHL, played a lot in Europe. So we were all kind of the same. We had great group of wives. They all partied together. We all partied. We had great coaches. We had a great team. It was a great, great, great spot. The city of Zagreb was cool. Great food, cheap beers, $2 beers, which is when you're coming from Sweden in the summer, yeah. Spending $12 beers, you get down there and it's $2 beers. It was really nice feeling. I really enjoyed that season.
It sounds so weird, like a Croatian team, even though they played in the KHL.
Yeah, it was really weird. I remember when I first heard about it, I was like, what's that going to be all about? And then they signed a few guys, and I knew the guys they had already signed. So I called them right away, and they explained a lot what was going to happen. I was like, screw it. I'm going to try to go there too. So I made a bunch of phone calls. I basically talked them into taking me, because the year before I hadn't played much. It was another lockout.
Yep.
So I didn't get over to Sweden until the end of the season. But I had two great seasons in Timrå. So I had a good resume, and they gave me a shot, and I did great there. So that was... Yeah. That was really cool. But that's what was fun, is you didn't have to live in Russia, but you could still play in the KHL.
Yeah. Speaking of your resume, who's the funniest guy you've been playing with throughout the years?
I know what I need to do someday is look up how many players I actually played with in my career. That'd be a good number to know.
Yeah, exactly. You've been playing for a couple of teams.
One guy in Zagreb I really liked, he actually played in Sweden too, was Ryan Vesey.
Oh, yeah.
Yeah, he's a real character. He's a guy, I've been telling the Spit and Chicklets guys, you got to get him on for an interview. He's a character of the game. The way he talks is just, you know, he's from Long Island. He's got that Italian accent, that Italian look, and he just got the energy. And I think he's laughing so much while he's telling the story, you can't help it but laugh too. That's the kind of that's the kind of thing it is. I don't know what kind of podcast this is. I got one story from Skellefteå that I could maybe tell. We might have to edit it. I don't know who your listeners are, but
they can probably handle it.
Okay, they were in Skellefteå, and you know, you always take the commercial flights here, so you got to go through the security and stuff.
Yep.
There was a rookie on the team, and they loved getting jokes on him. So they took a dildo and they taped a pair of metal scissors to it and snuck it into his hockey bag or his like travel bag. So when they're going through the security in Stockholm, I think it was down in Stockholm too, where it was packed. So there's a huge line, and this thing goes through. And so they pull the bag, and they're like, whose bag is this? And the rookie, yeah, mine over here. And the security guard pulls out the dildo with the scissors, like, why do you have these metal scissors in here? And I guess the kid was so embarrassed. And
Yeah.
The guys had a good laugh, but that was one prank I remember him saying he did in Sweden. But if you saw him telling the story and with his arm motions and his laughing, and he's a character. Yeah, you guys should get him on, and he can tell that story better. Yeah, I can tell a funny story of, he's actually a teammate of mine in Koblenz, Tota Eriksson.
Okay.
I met him 10, 12 years ago when I first got here. His brother, Sebi, was playing on my team in Timrå. And I forget, I think it was a Sunday night. You know, I maybe was out with Axie early on. And then me and Tota ended up at a place. We're out drinking, and there's a bunch of people. We decided we're having a karaoke contest. So we're up there singing karaoke, not thinking anything of it. It's Sunday night. We don't play till Thursday, like big whoop, like who cares? Let's have some fun.
Yeah.
All of a sudden, I think it's Monday night, I get a call from a newspaper. Hey, Matt, I have a video of you and Sebi Eriksson singing karaoke the night before your game on Friday.
Yeah.
And I'm like, well, that's wrong in so many ways. And the guy's like, well, I'm going to post it and I'm going to publish it. So I don't know. Okay. I don't know who like, it's so weird. Some of these people like video us like that at the bar.
Yeah, yeah, yeah.
And think it's like cool to like get us in trouble or try to get us in trouble.
Yeah.
But I mean, I wasn't worried. I'm like, well, that's a lie. At the time I was living in a hotel. So I said, hey, you can come check the video cameras on Friday night. I never left my room. We played Saturday. I go, I know the night you're talking about, and it wasn't Sunday. And I go, and it wasn't Sebi Eriksson. And the guy is just like, what are you talking about? Okay, maybe it's not that. But he goes, I have the video. It's Sebi Eriksson. I go, it's not Sebi Eriksson. It wasn't Friday night. If you publish this, I'm going to have to like get my lawyers on it. You know, just trying to scare this guy.
Yeah, yeah.
But it's not. So I hang up the phone. Next thing you know, of course, 10 minutes later, my general manager is calling me. And he went through the same thing with the guy. And Matt, he's like, Matt, I told the guy not to publish it. He can't do it, blah, blah, blah. He goes, but tell me the real story. I go, well, listen, it was Sunday night, and it wasn't Sebi Eriksson. It was his brother, Tutte. So whoever this was that filmed us, you know, they look similar, but I'm like, you can't do it. It's not him, and it's the wrong night. But you can't publish it. You're all wrong. So that was always a funny story.
So many ways. Yeah.
Yep. And then
amazing.
So then he's still playing now in Cleveland. So that was, he was actually part of the reason why I wanted to go play too. I was like, I already know him. Tommy Stengfist, who I played in Timrå with, was playing. And so I already had known a couple guys. And like I said, I knew the coach Monson and made it easier. It wasn't like I was just going to play with a bunch of random dudes again.
No.
I don't want to do that. It was fun that I knew a few guys already. And, yeah, you know, it's fun being on the bus with them guys in the locker room. They talk to me and stuff. So I don't know. That's a funny story. Sweden, Hovland's, the media, the fans are all crazy.
Matt Murley, thank you so much for being with us, and good luck with the playoffs.
Oh, thanks a lot. Yeah, we won the first round, and now we're on to the second round. And I'm trying to do a bunch of videos, and we're thinking on Spit and Chicklets of maybe putting a little video series together on just my whole experience with it, and you know, awesome. Make a couple little short YouTubes and stuff. So that's down the road a little bit, especially after we got to finish these six games, and that's something maybe people look forward to. Definitely people in North America have no idea about European hockey at all, really. And they definitely don't know the ins and outs of Division II and Division I. And maybe even a lot of the Swedish people don't understand the lower league. Yeah. So I think it could be something really interesting for everybody. If it turns out good, we will see.
Sounds like it.
Yeah, check that out. Follow me on the Twitter, Matt Murley 19, and you know, the Spit and Chicklets. We're going to try to get that kind of stuff out there more. And if somebody's looking for a fun video, we just did a couple on our hockey tournament in Vegas, the Big Deal Selects.
That looked like something else. It was as well, I guess.
Yeah, that was awesome. So if hockey fans want to see something fun, we had a bunch of other NHLers who showed up out there. Patrick Sharp was there. You know, we had a really good time. So that's fun videos for people. Follow us and check us out too.
Absolutely. Matt Murley, thanks again.
Thank you. Taksamukit.
Veckans avsnitt har nått sin slutstation, men missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsarin finns på Twitter, Instagram och Facebook, och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Och man ska givetvis även prenumerera på podden, så glöm inte att göra det. Vi öser på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills dess. Hej!
Tjena, tjena!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.